Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
November 2015. Kära dagbok, jag har äntligen bestämt mig. Jag kommer åka till Danmark för att försöka bli gravid. Jag ska göra en insemination. Jag hoppas verkligen att det kommer lyckas på det första försöket, men för säkerhets skull så har jag budgeterat för 2 försök. Det känns lite jobbigt att jag behöver åka hela vägen till Danmark, och det känns lite jobbigt att jag måste ta sprutor. Men nu är det som det är. Jag är i alla fall väldigt pepp på att jag äntligen har fattat det här beslutet. Hej och välkomna. Avsnitt 64 av podden Jag blev barn. Och nu är det april, ny månad och nytt tema. Och tanken är att belysa att alla, vem som helst, kan faktiskt behöva hjälp att bli gravid. Vi hamnar ju väldigt ofta i den här podden i situationer som gäller icke-normativa personer med barnlängtan. Men processen med att försöka få barn är ju också vanlig bland helt vanliga personer, om vi nu kallar det för det. Alltså det vill säga heterosexuella unga personer som på pappret inte egentligen borde ha några problem med sin fertilitet. Så därför under hela april, under temat alla kan behöva hjälp, så kommer jag att podda tillsammans med Nathalie. Hej Nathalie!
Hej Silla!
Hur är läget?
Det är bara bra, hur är du själv?
Oh, det är faktiskt toppen, det är en himla bra dag. Jag tycker det är så kul att du är här.
Tack!
Hur känns det?
Det är nervöst, är det, men det är kul.
Ja. Ja. Tycker du ser laddad ut ändå? Mm. Du kommer bli varm i kläderna.
Det kommer nog bli.
Du, för lyssnarna, berätta lite om dig själv. Hur gammal är du?
Jag är 28 år.
Var bor du?
Västra Haninge. Och jag bor med sambo och en hund, en Siberian Husky.
Mm. Vad jobbar du med?
Lagerarbete i Kungsängen, Brunna.
Ett självklart intresse för dig då är hunden, tänker jag. Vad gör du annars på fritiden?
Fotograferar och styrketränar.
Fotograferar och styrketränar. Och fotografering, har du gått någon kurs eller hur hamnade du i det?
Nej, jag jobbade som PR-ansvarig när jag arbetstränade för flera år sedan. Mm. Och det var där intresset kom upp. Mm. Så då var jag ute och fotade jättemycket reggartister och på Uppsala reggfestival, Öland och lite runt överallt. Mm. Och sen älskar jag bara fota i övrigt.
Så du gör det till och med liksom som ett yrke som du tar betalt för bilden också? Eller?
Nej.
Nej, utan mer för skojskor.
Ja, mer för alltså avkopplingen också.
Mm. Ja, du tycker det är avkopplande?
Ja, harmoniskt. Hitta ett ställe, hitta någonting bra att fota. Det kan vara natur, hundar, vad som helst.
Ja, det, gör det, som en, det blir som egen tid för dig då. Vad smart. Mm. Jag hade tänkt på.
Nej.
Och vad sa du mer förutom fotografering?
Styrketräning.
Just det. Ja. Du är ju en tränare av rang.
Ja.
Jag har ju liksom spanat lite på ditt Instagramkonto. Mm. Oh my god alltså. Mm. Berätta, var kommer träningsintresset från?
Oj, jag har haft träningsintresset ända sedan alltså tonåren. Mm. Men sen styrketränade jag jättemycket när jag var 18. Mm. Just typ 10 år sedan. Jag tyckte om att liksom träna 2 gånger om dagen, 6 dagar i veckan. Man äter på ett visst sätt. Du får den kroppen man vill ha. Eller som jag ville ha. Inte som alla ville ha, men som jag ville ha. Jag mådde bra psykiskt, fysiskt. Jag var lugn. Jag kunde sova på nätterna. Mm. Så det var som någon sorts form av terapi.
Så det är liksom det, ditt generella, vad ska man säga, hälso- och allmän tillstånd som du vill förbättra med styrketräningen.
Ja.
Men och går du på ett gym då eller?
Ja.
Du har inte liksom som att du har byggt något gym hemma så här, utan du går till något annat
gym. Till ett gym. Ja.
Hör det liksom till processen?
Ja.
Byter du om och duschar och så där?
Nej, det gör jag hemma.
Det gör du hemma.
Så jag byter om hemma och så åker jag till gymmet. Ja. Och sen så tränar jag där och sen åker jag hem och så duschar jag hemma.
Och har du då några kompisar du tränar med eller tränar du själv?
Själv.
Och tränar du med någon tränare?
Nej.
Är du tränare?
Nej. Nej, men jag har en coach via nätet.
Ja.
Som hjälper
som du
mig.
Får lite, för vad jag tänkte, det måste ju hela tiden komma väldigt mycket så här nya rön och man måste hänga med.
Ja, det är hur mycket som helst. Ja. Jag har ingen koll.
Men du, det är inte så att du tävlar eller något sånt där?
Nej. Får se om det kanske blir så i framtiden.
Ja, jag anade lite liksom på ditt Instagram att det kan finnas någon.
Ja, vi får se vad som händer.
Ja. För din coach, han är ju någon form av tävlare.
Ja, han tävlar.
Han tävlar.
Ja.
Och hur har du hittat honom?
Du, jag vet faktiskt inte. Alltså, jag kommer faktiskt inte ihåg om jag börjar följa honom på Instagram eller om det är Facebook. Och sen så frågar jag bara om lite tips och tricks om hur jag skulle börja. Sen ville han bara fortsätta coacha mig och vägleda mig genom alltihopa. Så att jag kör bara på.
Så du kanske kommer coacha andra också?
Mm, kanske.
Det är inget som ligger i pipelinen just nu?
Nej.
Jag fiskar nu bara för att jag själv behöver ju hjälp med min träning.
Jag har ju lite...
mycket att ta igen alltså för att få tillbaka
min
kropp.
Jag har ju lite tips och lite sådär. Alltså det är mycket, många av mina vänner frågar. Liksom, hur orkar du? Hur har du tiden? Och, men det är ju motivation och du måste ju verkligen vara bestämd.
Hur mycket tränar du då?
Just nu tränar jag varannan dag.
Det är ändå rimligt.
Ja, men jag kommer, det är ungefär 3 timmar. Per gång på livet. Men jag kommer börja träna måndag till fredag, vilodag lördag, sen kör jag söndag igen och så börjar veckan om.
Hur skulle du beskriva dig själv? Alltså, vad är du för en typ av person?
Ja, en väldigt social, utåtriktad, snäll person, tror jag.
Modig, tänker jag också.
Ja, modig.
Som sitter här.
Lite knasig.
Lite knasig, ja.
Jag vågar vara mig själv många gånger, faktiskt.
Det är bra. Det gillar vi. Ja, men så vad gör du om du är liksom helt ledig en lördag? Vad gör du då?
Umgås med sambon och ut och går med hunden. Och så kanske vi åker hälsa på några vänner eller familj.
Men, och du och sambon, han heter ju Mikael. Han, hur länge har ni varit ihop?
Oj, nu den här perioden är det väl 4 eller 5 år. Men vi har känt varandra sedan jag var 11 och han var 13.
Och när du säger den här perioden, då låter det som att ni har varit ihop en gång förut och sen gjort slut.
Ja.
Så det
stämmer, ja.
Men ni lärde känna mig när ni var,
11 och 13.
Han är 2 år äldre. Så ni gick typ i mellanstadiet?
Ja, vi var jättesmå.
Och gick samma skola, eller?
Ja, gjorde vi.
Det är ju väldigt roligt.
I alla fall från 6 till 8 eller så gick vi i samma skola.
Och då var ni ihop då? Nej, då var ni bara...
Nej, vi blev tillsammans någonstans där.
Ja.
Något år.
Och så hur länge var ni ihop då?
Oj, det kommer jag faktiskt inte ihåg.
Och får jag fråga, varför blev det sen en paus?
Det har blivit flera pauser.
Ja.
Av många olika skäl.
Ja.
Men det enda jag kan säga är att det har stärkt oss något fruktansvärt.
Ja.
Att vara ifrån varandra. Nu sist var vi ifrån varandra 1 år. Och det gjorde jättemycket faktiskt. I mognaden hos oss båda var nyttigt. Man hittar tillbaka och man förstår vad man gjorde fel. Vad man behöver rätta till.
Kommer ni behöva fler pauser?
Nej.
Och det skulle han också säga nej?
Jag tror det. Ja,
det hoppas jag med.
Ja.
Ja, vad spännande. Så, men är det också lite att ni var ju, har kanske hunnit bli lite vuxna på vägen också, tänker jag. Alltså, man är ju väldigt ung om man träffas så där tidigt.
Ja, och sen har man ju sin period när man växer upp.
Ja.
15, 16 och allting som händer runt omkring. Man vågar kanske inte vara helt ärlig alla gånger. Och nu är vi båda ganska vuxna. Vi kan ju prata. Vi behöver bara kolla på varandra. Vi behöver inte säga så mycket om det är någonting man stör sig på.
Det är ju jättebra. Har ni en bra kommunikation också?
Det har vi.
Vad sa du? Ni är sambos, inte gifta?
Nej, vi är sambosar.
Är ni förlovade?
Nej.
Är det någonting som ni planerar?
Ja, längre fram. Jag tänkte gifta oss faktiskt.
Ja. Fattade ni ett beslut att ni ville bli föräldrar? Eller hur kom det sig att ni började, så att säga?
Det var... Vi träffades igen och vi visste ju vad vi båda ville.
Ja.
Jag ville alltid... Alltså, jag har alltid velat haft barn. Ända sedan jag var... 12 kanske.
Ja.
Men jag har aldrig velat blivit för ung mamma.
Nej.
Och om jag hade velat bli mamma tidigare, så då vill jag liksom verkligen att man ska hålla ihop och det ska funka ekonomiskt och alltihopa. Så jag har alltid haft mina riktlinjer innan jag kan skaffa barn.
Så när ni blev ihop igen nu då, eller nu då, då för 4 år sedan eller då kände du så här, nu är vi redo för familj. Ja. Och han höll med.
Ja.
Så att det var ganska självklart helt enkelt. Och hur liksom, hade du skyddat dig och slutade med preventivmedel eller hur liksom?
Ja.
Så det blev ändå ett väldigt tydligt beslut. Nu börjar vi försöka. Liksom.
Precis.
Och vad gjorde ni då?
Ja, vi försökte ju, men ingenting hände.
Och liksom kissade du på ägglossningstickor?
Ja, liksom? Ja. I början så körde vi bara och man hoppades. Man försökte liksom räkna. Men jag har haft lite oregelbunden mens och så det har varit lite småsvårt att veta.
Mm.
Och jag har inte heller känt av min ägglossning så mycket.
Nej.
Många gör ju
nej,
det.
Nej, det är samma för mig. Jag hade kunde inte alls veta när det var.
Nej. Skitjobbigt. Mm. Så jag började kissa på sticka och det var som en stress för mig.
Mm.
Att bara vänta.
Och den där gubben som ska blinka och sen ska den inte blinka. Och herregud.
Och så har man inte ägglossning och sen när man har det då kanske man inte alls har lust och det blir påtvingat. Så det var skittufft alltså.
Ja. Redan där.
Mm, redan där.
Då är det liksom bara början på något sätt.
Ja.
Och hur många månader skulle du säga att ni höll på så?
I nästan 2 år.
Oh. Och höll ni också då på och googlade och sådär eller liksom körde ni ert lilla race själva?
Nej,
eller?
Vi misstänkte att det var någonting som inte stämde.
Ja. Eftersom
att vi aldrig varit gravida. Jag har ju varit gravid tidigare.
Hur gammal var du då?
Oj, jag tror jag var 16, 17 ena gången. Och andra gången var väl 18, 19.
Ganska ung alltså.
Ja, ganska ung.
Var det självklart för dig att göra en abort då?
Ja, och jag kan förklara att varför. Jag vet att ganska många är, är emot aborter.
Mm.
Men för mig kändes det som att jag var inte redo.
Mm.
Jag var i helt fel tillfälle i livet.
Mm.
För att kunna ge mitt barn det bästa. Och jag visste att jag kommer inte hålla ihop med den här pappan.
Mm.
Så att jag tänkte just för barnets bästa, vad jag kan ge. Det kändes inte för. Jag hade inte blivit en bra mamma då.
Hur har det känts sen då när du har liksom hamnat i ofrivillig barnlöshet?
Jag var skitarg på mig själv.
Mm.
Jag hatade mig själv faktiskt. Jag tänkte nu, jag hade ju kunnat haft en son eller dotter eller två. Alltså, så jag kände mig skitelak.
Mm.
Så jag förstår de som inte vill göra bort och inte kan göra bort.
Men och du förstår också
de som väljer bort det.
Ja, jag tänker också liksom de som sitter och lyssnar här nu som håller på att kämpa en massa år kan man ju bli väldigt provocerad av att någon lättvindigt har gjort en abort liksom.
Mm.
Men dels kanske det inte var lättvindigt för dig.
Nej, det var inte lätt. Jag ville ju verkligen behålla båda två. Så det var väldigt tufft psykiskt att ta bort någonting som man verkligen längtar efter.
Mm.
Alltså det, och hade jag vetat att jag hade blivit så här i framtiden då hade jag aldrig tagit bort det heller.
Nej.
Då hade jag fått kämpa. Alltså,
jag tycker också man måste komma ihåg liksom att ens verklighet när man är 16 och 18 är ju liksom något helt annat. Jag tänker också så här, det första man tänker är så här, men varför skyddar du dig inte då?
Mm.
Fast det vet man ju själv hur man var när man var ung.
Ja.
Man förstod ju liksom inte de där konsekvenserna riktigt.
Nej.
Så ni som är unga och lyssnar, vilket vi faktiskt har ganska många, för det är många som lever med stark barnlängtan tidigt.
Mm.
Tänk igenom hur ni förhåller er till det.
Faktiskt.
Åt båda håll liksom.
Ja. Ja, det är varken fel att behålla tidigt eller göra bort. Det tycker jag att man måste få känna efter själv och prata med den man har blivit gravid med.
Ja.
Så att man inte bara tar beslutet själv. Det är ju båda parterna.
Mm, håller verkligen med. Ja, men så ni höll på då i 2 år, men då måste du ändå på något sätt ha tänkt tanken att du hade blivit gravid 2 gånger innan.
Ja.
Så det borde inte vara dig det var fel på, eller?
Nej, alltså jag tänkte inte så riktigt, utan jag tänkte att det var en abort som gick ganska snett. De fick inte bort hela fostret när vi skrapade.
Mm.
Så satte de in en spiral och den fastnade i livmodersväggen istället för livmoderstappen.
Mm.
Så jag fick åka in och skrapa igen. Och efter det så trodde jag faktiskt att jag kanske hade fått ärrbildning som gjorde att det inte alls funkar för mig att bli gravid.
Alltså du levde egentligen lite med den rädslan hela tiden från det då.
Mm.
Att det kanske något gick galet. Liksom.
Ja.
Och vad hemskt också när du har en sån barnlängtan.
Ja, det var en ångest faktiskt.
Mm.
Det var jättejobbigt.
Det förstår jag.
Ja.
Okej, och sen så försökte ni typ 2 år.
Mm.
Hur påverkade det er relation?
Alltså jag tror att det var ganska stressigt på något sätt. Jag tror det var jobbigt. Alltså, vi båda två gick ovetandes. Varför går det inte för... Så började man ju tänka i banorna varför det kanske inte funkar. Är mig det fel på? Är det Micke det fel på? Och sen var det bara för oss att googla. Hur tar vi reda på vart vi ska vända oss? För att det var ingen som pratade om IVF eller...
Nej, visste någonting. Du ens vad det var?
Nej, jag hade ingen aning.
Nej.
Jag hade ingen aning.
Berättade ni för kompisar och nära och sådär att ni höll på och försökte bli gravida? Eller hur förhöll ni er till det?
Nej, vi pratade inte så mycket om det faktiskt.
Så det var lite som era lilla egna grej.
Ja, precis. Vi ville ju köra så här surprise, gravida. Ja. Den gick ju bra. Man kan ju skratta åt det nu, men jag pratade nog väldigt mycket om min mamma faktiskt. För det är en av mina...
Så hon visste om?
Ja, hon visste om att vi skulle försöka.
Mm. Du hade alltså en dröm om att liksom göra något surprise, något event. Precis. Typ, eller några ballonger, eller hur hade du bestämt
dig
för
det? Alltså, jag tror att jag ville ha något så här, samla hela familjen och bara verkligen säga till alla att man är gravida.
Ett announcement.
Ja,
liksom.
Precis.
Det var det du hade längtat efter i många år.
Ja.
Gud alltså.
Ja.
Vad jobbigt.
Ja, det var ju rätt jobbigt. Man gick ju bara vänta på nästa mens, nästa ägglossning. Och jag är ju himla otålig. Alltså jag är inte bra på att vänta. Det är det värsta som finns för mig.
Jag får så här flashbacks också där när man liksom går på toaletten och ser sin mens. Och så bara vet man att det har gått ett helvete en gång till. Liksom.
Ja. Men Silla, kan inte du berätta lite för mig? För jag vet inte så mycket om din historia. Jag har ju lyssnat på podden mycket, men jag avbröt ju lyssnandet för det har varit för jobbigt för mig.
Ja, men alltså, jag får ju väldigt mycket minnen tillbaka till just de här tiden. Och jag tänker också i situationer som jag har varit i innan, alltså när jag levt i relationer och haft oskyddat och sådär. Kanske inte riktigt fattat ett beslut att jag skulle skaffa barn, men kanske inte hade blivit så ledsen om det hade blivit typ. Det var väldigt luddigt där i några relationer. Och jag kommer ändå ihåg den där jaha liksom. Jag har inte aktivt i någon relation som du liksom försökt med ägglossningsstickor och sådär. Men sen då när jag bestämde mig för att göra det själv så blev det ju väldigt praktiskt med ägglossningsstickor och så. Och då har jag gjort 5 inseminationer och sen 5 IVF-er. Men så IVF-erna är ju lite annorlunda, men just inseminationerna blir ju samma med. Alltså att göra en insemination är ju på något konstigt sätt som att ligga hos doktorn. Alltså, det är liksom, man förbereder ju sig ungefär på samma sätt. Lite mer mediciner och man tajmar ägglossningen och så. Men det är sjukt jobbigt alltså. Det är nästan som att man sen när man liksom kommer upp i de svårare delarna av processen, då blir man liksom lite mer van tycker jag. Så jag tycker nästan att det var jobbigast i början. Att liksom behöva acceptera att jag är en person som uppenbarligen inte kan bli gravid. När man har trott att jag kan bestämma själv när jag ska bli gravid. Typ.
Och så går det inte.
Nej. Så jäkla besvikelse alltså.
Man blir nog både arg och ledsen.
Ja, jag blev också väldigt jag kände mig misslyckad liksom. Som en inte komplett kvinna typ.
Nej. Men jag tror att det är för mycket så här, alltså dagens media och dagen och alla är att det är mycket det här att men alla kvinnor får barn, alla kvinnor ska se ut så här, det ska, alltså det är hela tiden normer. Och så fort det inte blir naturligt blir så oj, varför går inte det där? Varför ser inte hon ut så där? Nej, för att det är olika för alla tyvärr.
Det är därför också det där ordet naturligt är så farligt tycker jag. För egentligen borde ju naturen vara någonting fint. Alltså naturen är ju någonting fint. Så därför borde allt som är naturligt vara fint. Och om man liksom jämför, alltså man tar in andra saker, alltså folk som har opererat sig mycket och så här, då gillar man ju naturligt. Eller jag gör det i alla fall. Att man liksom behåller det som var och så. Men sen när man kommer till barnlängtan, då att säga att barn blev till naturligt, det är ju som en smocka i ansiktet för någon som inte har kunnat göra det. Så jag är väldigt besvärad av det där ordet naturligt. Och jag hade med Ida Östensson var gäst hela december. Så hon uppmärksammade på mig det också, hur fel ordet naturligt kan bli. Så det är någonting jag kan skicka med, eller vi kan skicka med till lyssnarna. Just om man är i den där fasen att man tycker det är jobbigt att lyssna på andra och sådär. Så, alltså som berättar att de är gravida eller om de är gravida. Alltså du vet, när man hamnar i den där situationen. Så när folk använder ordet naturligt så är det ju väldigt lätt att bli provocerad. Och jag kommer ihåg att jag då, innan Ida hade lärt mig, så tänkte jag alltid så här att det är som att jag var en missundsam person som inte kunde låta dem få bli gravida naturligt. Men liksom det jag har lärt mig nu, eftersom jag är lite mer politiskt korrekt nu efter den, så det spelar ingen roll hur man har blivit gravid eller hur ett barn har kommit till. Det är ju same. Och det finns inget som är naturligt, och framförallt inte då något som är onaturligt.
Nej, precis
liksom. Ni googlade.
Precis, vi googlade.
Och hur var det? Var ni liksom överens om att ni skulle? För många är ju så här att det är svårt att ta steget att be om hjälp. Alltså det är ju lite som att man inte vill gå till en terapeut. För då är man liksom, har man problem. Mm. Så om vi skiter i terapeuten så har vi inte heller problem.
Nej, precis.
Lite så är det ju också med ofrivillig barnlöshet. Att om vi bara fortsätter försöka så har vi inte på pappret ett problem.
Nej, precis.
Det är jättekonstigt motsägelsefullt. Det är ju det.
Men det är ju någonting, man vill inte se det framför sig. Nej. Att det är problem, att det är jobbigt.
Var ni då överens om att ni skulle söka hjälp?
Både ja och nej, tror jag. Min sambo, han är väldigt mycket så här, han vill ju veta, han vill ha svar på tal, så han googlar. Han är ju Google-expert. Jag kan söka på ett ord, sen så säger jag, nej men jag hittar ingenting, och så ger jag upp. Och han gräver och han hittar ju. Så han googlade och vi kommer fram till lite att man kan ju få olika hjälp med hormoner och sprutor och sådär, men att man först måste gå till en gynekolog och kolla vart ligger felet hos mig. Så jag gick dit, fick reda på att jag har inget fel. Allting såg jättebra ut.
Hur visste du, gick du till din vanliga gynekolog då, eller hur visste du vart du skulle vända dig?
Nej, jag ringde till en gynekolog.
Ja, typ den närmsta som där
precis.
Du bor. Typ.
Ja. Mm. Och då bodde vi i Vällingby. Så då var det någon i Vällingby som vi träffade som var ganska bra faktiskt. Det var en manlig. Och så beställde vi hem spermaprov till Micke. Och på den skalan så var det inte bra men inte dåligt heller.
Nej.
Så då fick vi boka en till tid hos gynekologen.
Samma gynekolog?
Ja, precis. Som gjorde även spermaprov igen på Micke. Och där visade sig att det var inte så jättebra. Men inte så jättedåligt heller. Så vi fick lite alternativ på vad vi kunde göra.
Vad var det för alternativ då?
Alltså det fanns ju hormonsprutor. Att man fortsätta kunde köra.
Alltså man kunde få hjälp att köra hemma liksom.
Precis. Att man ska klocka. Och, alltså att det ska vara exakt den dagen. Liksom när man har ägglossning. Och på timmar verkligen. Och det kände vi att det var ju lite sådär. Jobbigt kanske.
Ja, framförallt eftersom ni redan hade också försökt i 2 år.
Ja, då orkar man ju inte. Ja, men nu måste du komma hem. Nu jäklar ska vi köra. Man tappar ju glöden. Alltså det blir ju bara skitjobbigt. Men det konstateras i alla fall att det var få i antal och simma långsamt. Och då nämnde gynekologen att det fanns olika hjälp att få. Men han tyckte att bäst var IVF. Och det hade vi också läst om på Google. Att det fanns någonting som hette IVF. Och jag tänkte att, men gud vad bra, då borde det här gå fort, trodde jag. Men där hade jag jättefel.
Hur var det när ni fick det här beskedet att Mickes spermier inte var 100%? Var ni liksom hos gynekologen då? Eller fick ni ett brev, eller hur gick det till?
Jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Det är mycket, mycket bättre. Jag tror att jag har förträngt väldigt mycket för det var så tufft under så många år.
Men du kände inte att det var en lättnad för dig att det var liksom, så att säga, honom det var fel på?
Jo, det blir en lättnad för mig.
Konstigt nog blir det ju det.
Just för att jag var ju så rädd för att det skulle ha varit ärrbildning.
Efter... Hela den så att säga, oket måste ju ändå ha släppt för dig.
Den bara försvann. Samtidigt så fick jag ju ångest för Mickes skull istället. Att bli med under hand känner. För där är för män att det är så här... Det är klart att alla män kan göra en kvinna gravid.
Ja, det ingår i deras manlighet.
Ja, och det handlar ändå om att ge liksom det man älskar, det enda de vill ha. Det som betyder någonting för båda två.
Ja, jag tänker också, han vill väl bli pappa också.
Ja.
Hur tog han det då?
Jag tror att han någonstans var beredd på det.
Ja.
För han behöver bara lite tid att få grubbla lite. Och tänka lite själv.
Ja.
Så jag tror att på något sätt så... Han misstänkte nog att det var så. Faktiskt.
Ja, han hade någon känsla.
Ja.
Okej, och sen så bestämde ni er då för att inte hålla på att prova mer hemma utan att gynekologen skickade en remiss.
Ja.
Och var ni tvungna att tjata er till det, eller liksom, var det lätt eller det hände bara? Eller?
Nej, utan han sa det att han tyckte att det var den lättaste vägen för oss att gå och skicka att vi skulle få en IVF. Att det var lättast då. Så tydligen finns det ju jättemånga sätt att få hjälp på, vilket är jättebra. Och att i dagens läge faktiskt går att få reda på hur mycket lättare än vad det var då.
Ja, det känns ändå lite som ni hade lite tur, att den här gynekologen var en bra gynekolog. För väldigt många er blir ju beskedet hem och ligg typ. Det är inte så kul om man redan har hållit på med det.
Nej.
Gnuggliggandet ett tag.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi ska bara för lyssnarnas skull sätta in det här i en tidsperspektiv. Jag sitter ju med dina papper här nu då, framför mig. Och då är det ju först ett brev att de har tagit emot er remiss, och då är det 4-6 veckors behandlingstid på den remissen. Och den remissen tog de emot i maj 2016.
Precis.
Alltså snart 3 år sedan.
Ja.
Och sen har ni fått ett brev i juni 2016. Där ni då får besked om att ni står på väntelista.
Precis.
Och att väntetiden är cirka 6-8 månader.
Ja, och sen då den 14 oktober 2016,
ja,
så fick vi ett till papper där det står att vi har en remiss på dig och din partner för IVF, assisterad provrörsbefruktning.
Ja.
Och idag har en remiss skickats till Fertilitetscentrum i Stockholm, som är en av våra avtalskliniker. Det betyder att det är där ni kommer göra er behandling, och ni kan invänta en kallelse därifrån.
All right, då ska vi se, alltså juni, juli, augusti, september, oktober. Då tog det 4 månader.
Ja.
Hur glada blev ni när ni fick det där brevet?
Alltså, ja. Jag har varit jätteglad. Jag
alltså,
ringde ju sambon.
Fast ändå.
Ja. Ja, alltså de där 4 månader som vi fick vänta.
Ja.
Eller alltså ända från det att vi skulle få, han skulle skicka remissen. Det var så sjukt jobbigt för att, men nu har det gått en vecka. Ja, men nu borde det komma snart. Ja, men nu då? Idag då? Och varje gång posten kom, man sprang dit och bara, är det något brev från Karolinska? Det var som ett barn på julafton. Och så vart det ju besvikelse varje gång det inte kom.
Ja, gud, kolla brevlådan varje dag. Uff, vad jobbigt. Så då när ni ändå hade ställt er in på 6-8 månader, så gick det 4 månader. Det är ju fantastiskt. Och den kliniken är ju den som idag heter Livio Gärdet.
Precis.
För då alla har ju bytt namn där, slängits ihop och bytt namn och så. Okej, och hur dröjde det sen, hur långt när ni fick en kallelse från dem då?
Jag tror att vi fick komma dit i november.
Ja, det gick ganska fort ändå.
Faktiskt.
Och då var ni på något inledande möte där, eller?
Ja, vi fick träffa en läkare där som skulle förklara hur det hade gått till. Men då hade vi fortfarande inte lite godkänt än ifrån
landstinget.
Ifrån landstinget. Mm-hmm. Man får fortfarande vänta på ett godkännande.
Mm-hmm.
Men vi hade ändå ett möte om hur det kommer gå till och vad man kommer göra.
Men de gjorde inte någon ny utredning på er då? Utan då tog man med sig journalerna från Vällingby gynekologen.
Precis, ja.
Så ni inledde helt enkelt behandling då?
Ja, vi hade ju kunnat få gjort ytterligare en utredning.
Mm.
Både alltså mig eller Mikael, men det behövdes inte göra, så vi har inte gjort det.
Vad gjorde ni de där 4 månaderna?
Ja, vi hade väl 6 någon gång. Sen var det nog mest...
Ganska skönt att ni fick pausa från det då.
Ja,
det
faktiskt.
Där en gång i månaden gnuggandet. Ja. Ja, eller så här, i 4 dagar helt.
Ja. Ja. Nej, vi gick nog bara vänta otåligt. Ja. Och det var skitjobbigt.
Ja, blev det för er då att hela livet handlade om att få barn?
Ja.
Ja.
Och hela livet handlade om att få hem det där pappret, den där remissen, och bara få tiden att åka dit.
Ja.
Det var det handlade om. Alltså hela vardagen.
Ringde ni någonsin och frågade hur långt ni hade kommit och så här, eller satt ni bara tålmodigt och väntade?
Ja.
Det tycker jag är ändå imponerande. Mm. Om jag hade varit i den där processen hade jag blivit galen, tror jag. Också varit rädd för att man ska liksom tappas bort i någon kö eller...
Ja, men de säger att efter 3 månader så brukar man ju kunna ringa.
Okay.
Och liksom kunna få, kanske välja om man vill komma till Uppsala eller till någon annan klinik.
Just det.
Men jag sa nej, men vi väntar.
För ni ville göra det hemma i Stockholm?
Ja.
Det kändes viktigt?
Ja, för mig gjorde det.
Varför då?
Jag var någonstans där nära. Jag visste inte vad det var. Det var lite läskigt också med hela IVF-en.
Ja.
Det låter så himla simpelt alltså när man läser om det på ett sätt.
Mm.
Men det är ju inte det.
Nej.
Jag tror att jag vill ha nära ifall att det skulle vara någonting och... Mm. Så vill jag alltid ha mamma nära. Som den mamma grejen.
Jag måste gå in lite i det här med din mamma tror jag. För nu har du nämnt henne några gånger här. Berätta, är ni nära i ålder du din mamma? Hon är ung när hon fick det?
Nej, han var i min ålder.
Ja.
Tror jag. 27-28.
Hur har du syskon?
En stora syster.
Okej.
Okay. Ja.
Och både du och din syra är nära med mamma?
Ja.
Men du är lite närmare? Nej, båda lika
nära?
Nej,
jag tror att vi är båda lika nära faktiskt.
Ja. Och du och din syra är nära också?
Ja.
Och er pappa, finns han med i bilden?
Det finns han.
Så mamma och pappa är fortfarande ihop eller gifta? Eller?
Nej, de bor ihop. Ja. Men de är inte tillsammans.
Och det här, nu går terapeutsilla igång här och vill veta allt.
Ja.
Alltså då ska vi se här. Mamma och pappa, vad har de varit gifta någon gång?
Ja, det har.
Innan ni kom?
Ja, precis. Alltså, de gick isär 97, 96 eller 97.
Ja, så att de var gifta och bodde ihop när de fick er.
Precis.
Och så separerade de. Ja. Och flyttade också då isär.
Ja.
Och sen har de flyttat ihop igen.
Ja, efter 20 år tror jag varit.
Och, men vänner. De är inte ihop?
Nej, det är vänner.
Så de har liksom ledsnat på att försöka hitta någon annan typ, eller?
Ja, de har nog gett upp det tror jag.
Och så trivs de bra ihop?
Ja.
Så de ska bli gamla ihop?
Jag hoppas det. Det är skönast så faktiskt. Jag känner mig trygg.
Det måste vara väldigt härligt för er.
Ja, jag tycker det är jätteskönt.
Helt plötsligt så föll du ur det helt normativa.
Mm.
För det här är ändå lite icke-normativt. Men det är det jag tycker är ändå... Det finns alltid något element av icke-normativitet hos alla.
Ja, men
om man gräver
alltid,
ordentligt.
Jag har alltid varit så här ego. Alltså föräldrarna, det är mina.
Mm.
Det är ingen annans.
Har någon av dem träffat någon annan?
Ja, de har ju haft alltså partners båda två.
Som du då inte gillade eller?
Nej, jag har väl gillat dem lite. Vissa. Jag har alltid varit väldigt så här, väldigt egoistisk att det ska vara min mamma och det är min pappa. Och, alltså jag har alltid varit väldigt så här, familjen ska jag hålla ihop. Så är det bara.
Mm.
Där är jag väldigt bestämd.
Hur ser Micke på det här? Är han också insläppt med syrran och mamman? Eller tycker han att ni har lite för nära relation? Eller hur?
Nej, han tycker att det är skönt. Han är ju bästa vän med min storsyster.
Mm-hmm, det är så ni känner varandra?
Ja, precis. Så han har alltid också varit en i familjen.
Fint.
Ja. Så att,
det fick jag lite gåshud och blev lite rörd.
Nej, han tycker nog att det är ganska skönt. Faktiskt.
Och syrran, har hon en man på något sätt?
Ja, hon är man.
Ja.
Hon har 3 barn och så har hon en hund och 2 katter.
Och är han lika insläppt i familjen? Hennes man?
Ja.
Ja.
Ja, vi alla vill ju liksom, vi är en stor familj.
Mm.
Det är så det ska vara. Vi alla ska hjälpas åt så mycket som det bara går. Och...
Är ni så här en stormig familj som bråkar mycket eller har ni aldrig konflikter?
Jo, konflikter har vi.
Ja.
Jo då.
Men är det diskussioner då? Eller hur går det
till? Är nog mer diskussioner tror jag. Alla känner väl olika, men jag tycker nog aldrig att det är så här tjafsigt eller bråkigt så.
När var du senast ovän med din syra?
Det var nog ganska många år sedan.
Mm, det är inte något som händer ofta. Och när var du senast ovän med din mamma? Eller oense kanske jag ska säga snarare. Ovän låter så hårt.
Ja, jag vet faktiskt inte.
Nej. Och hur har hon varit ett bra support?
Mamma?
Mer än ofrivilliga barnlösheten?
Ja, hon har varit jättebra support. Gud vad hon har fått höra saker. Gud vad jag har skrikit och gråtit. Ja, och varit arg.
Och jag menar, för henne måste det varit ännu svårare att förstå det här med assisterad befruktning och hjälp och sådär.
Mm.
Hur vet du hur hon har hanterat det? Har hon själv läst på eller hur hon...
Jag tror hon har läst lite, sen har vi berättat väldigt mycket hur det funkar. Och sen har inte hon velat fråga mig så mycket tror jag, alltså rotat hos mig. Utan hon har mest bara varit ett stöd och sen har hon nog säkert läst på sidan av, skulle jag tro. Så hon vet vad det är hon har att göra med, hur det går till. Och sen har hon frågat mig när jag haft bra dagar och när jag haft mindre bra dagar, då har inte hon frågat så mycket.
Nej.
För det är väl
hon är helt enkelt bra på att vara ett stöd på dina villkor liksom.
Precis.
Jag fick faktiskt frågan häromdagen, vad kan du ge för råd till en närstående?
Vara stöd.
Ja, och då sa jag just det, att vara stöd utifrån den som längtar situation.
Mm.
För oftast är det ju att när man ska ge stöd åt någon, oavsett vad det är, så liksom berättar man om sig själv.
Ja.
Men det kan just med ofrivillig barnlöshet bli ganska komplicerat när folk då ska, jo men vi försökte också jättelänge men sen gick det jättebra eller liksom. Det blir, kan bli väldigt komplicerat. Nej, det är inte det man vill höra. Då vill man hellre bara ha en kram typ.
Mm.
Men det låter som din mamma har skött sig väldigt bra här.
Ja, hon har varit jättebra stöd.
Ja. Och din syrra också?
Ja.
Också varit inblandad. Mm. Hur har det känts för dig att hon har tre barn?
Ja, jag har varit glad för hennes skull. Mm. Samtidigt har jag varit väldigt avundsjuk.
Mm. Har ni kunnat prata om det?
Ja, vad hon har gjort det på sätt och vis.
Ja.
Alltså, syrran har ju alltid skämt om sig. Men du tar alltid karriären först. Barnen kommer ju sen. Jag vet inte om det har varit en osäkerhet. Men sen har jag alltid varit väldigt så att jag ska ha fast jobb. Och jag vill göra saker, jag vill resa. Och jag tror att det har varit en liten flykt för mig. För att jag inte kommit till att få mitt lilla barn.
Nej, just det.
Så man kör bara på. Man kör race liksom.
Det blir ju liksom som ett försvar lite grann.
Ja, jag tror det.
Ni har fått den här kallelsen till Livio. Hur peppade och eller nervösa var ni när ni skulle dit första gången?
Vi var både och.
Ja.
Jag var jättenervös. Samtidigt som jag var helt så här i extas nästan. Så här, gud vad kul, äntligen. Jag visste inte alls vad jag kom in på, tror jag.
Nej, men sen, jag tänker också så här, för jag frågar ju många om det här. Och folk har ofta ganska olika syn på det. En del tänker så här, äntligen ska vi få hjälp. Liksom, och att man ska bli bemött av några personer som man bara ska kunna lägga sig famnen på dem. Så ska de ta hand om en.
Ja.
Medan många andra upplever att nu börjar bedömningen och så ska man liksom bli utvärderad och som en ganska obehaglig känsla. Men vad tror du, vad kommer du ihåg vad ni tänkte?
Alltså jag tyckte nog att det var skönt att veta att nu kommer vi få hjälp. Det kommer lösa sig förhoppningsvis. Eller jag trodde just då att det kommer lösa sig. Och att nästa gång så är du säkert gravida, tänkte väl jag liksom otålig.
Men åkte ni bil dit?
Åkte bil.
Ja. Hur var det när ni liksom öppnade dörren?
Ja, det var att komma in där. Det kändes ändå så här konstigt. Man kände sig lite ensam och så här, alltså utanför på något sätt, tror jag. För att många av våra vänner har barn. Men sen när vi kom in där i väntrummet och vi ser att det är ganska många som sitter där. Vi är inte ensamma.
Nej.
Det var lite så här avkopplande.
Ja.
På något sätt.
Ja.
Att veta att ja, det är inte så onormalt.
Nej.
Jag var nästan chockad faktiskt. Och det var inte så många som var så här gamla, utan det var ganska unga.
Nej, de såg ut som ni liksom.
Ja, precis.
Det är ju någonting det där med när man inser att man är flera om samma sak. Alltså att det finns någon form av gemenskap. Det spelar ingen roll om man känner varandra eller tycker lika om något. Eller.
Nej.
Man bara vet att man är fler.
Ja.
Och det är ju en väldigt skön känsla.
Faktiskt.
Och ni var där båda två då?
Ja, det var vi.
Och så fick ni komma in, fick ni träffa någon läkare då eller sköterska?
Den
eller
första gången fick vi träffa någon läkare som bara gick igenom lite fort vad det skulle handla om och vad man skulle göra.
Men hur kändes det? Var det liksom så här överrumplande av information eller var det snarare så här jag vill veta mer direkt, jag vill göra nu liksom?
Nej, jag tror nog att det var mer så här, kan inte du bara vara tyst och jag kan få göra det här? Alltså, jag var nog mer så och Micke, han är med så han vill veta allt i detalj, minsta detalj, för han kommer ihåg det. Men jag var med så här, jag är så himla otålig, så jag bara, men tyst, nu kör vi bara, vi får det överstökat, jag vill ha det gjort.
Nu gör vi det bara.
Ja, nu liksom. Jag behöver inte veta det här, det är lugnt. Skriv det på ett papper så kan jag läsa sen någon gång. Jag är lite så, tror jag. Att när jag vill någonting ska det hända nu. Helst igår, eller för ett år sedan helst.
Men då bestämdes det liksom på det där första mötet att ni skulle göra en IVF. Och blev det liksom något snack om hur länge ni, när fick ni börja? Var det liksom någon?
Det var nog ganska tätt inpå som vi skulle börja.
Så första steget var att vänta in din mens typ. Och hur kändes det då när ni gick därifrån?
Alltså jag var nog lättad. Samtidigt som jag var nervös. Jag var nog rädd. Och jag var nog liksom, jag var full av information. Jag visste inte hur jag skulle hantera den.
Nej.
Och det känns inte som att det var på riktigt på något sätt.
Nej.
Faktiskt. Efter alla år som man har försökt. Och vi har ändå varit tillsammans några gånger. Så man har ändå förstått att det var något fel. Men ändå inte.
Så det var, och då är ni ändå egentligen bara precis i början ju.
Mm.
Fast det känns för dig som att ni har hållit på hur länge som helst.
Precis.
Det är ju det som är så knäppt med de här processerna. Att det är, man kommer liksom aldrig riktigt framåt. Man är på noll hela tiden. Vad var det med IVF:en som du tyckte kändes läskigast? Jag antar att du då hade fått reda på att du skulle ta sprutor. Du hade väl fått reda på att du skulle göra ett äggutplock.
Precis.
Ja, vad gjorde ni när ni åkte därifrån? Firade ni då eller?
Ja, vi åkte några hem. Ja. Och bara liksom, jag vet inte, vi kanske tog en kaffe på balkongen.
Ja. Men det här måste ju ändå varit liksom en dag på liksom som ändå kändes positiv. Första positiva dagen på väldigt väldigt länge.
Ja. Det känns nog som så här miljonlotten liksom, miljonvinsten var här. Jag tror att jag var, alltså vi båda var nog jätteglada. Och det var skönt, och jag för mig att jag satt säkert bara babbla ihjäl mycket hela vägen hem.
Och ringde mamma och syrran.
Ja, precis.
Ringde du någon mer?
Jag ringde min bästa tjejkompis också, som hade
ja, hon visste också. Och Micke, vem ringde han?
Jag vet inte.
Eller berättade han för någon?
Nej, jag vet faktiskt inte om han berättade för någon.
Nej, det där är intressant ändå, hur olika det är.
Ja, jag är väldigt öppen, han är lite mer sluten. Jag vet för sig inte om jag hade berättat för Madeleine då heller.
Visst är det intressant det där med att man inte kommer ihåg detaljer?
Nej, och Micke kommer liksom ihåg allt.
Gör han det?
Ja, och det är det som är så störande. För att jag gör inte det, men han kommer ihåg i minsta detalj.
Vad skulle han, om han var med här nu, om du vet, vad skulle han säga var jobbigast upp till den här stunden när ni var på Livio första gången?
Alltså fram tills dess, eller? Jag tror att det är själva, alltså få veta vem, alltså vart felet ligger.
Det var jobbigast för honom.
Jag tror det faktiskt. Ja, det tror jag.
Snackade ni mycket om det?
Inte just då. Faktiskt.
Ni har gjort det sen?
Utan senare har vi pratat om det.
Har han liksom känt mycket skam och skuld då?
Jag tror det. Det är väl klart att det har nog varit jobbigt för mycket. Väldigt jobbigt att inte kunna ge den man älskar det den vill ha. Just mest av allt i hela världen. Det är hellre att jag vill ha ett barn än en ring liksom. Så jag tror att det blir väl väldigt jobbigt. Jag tror att det blir en rädsla faktiskt. Jag tänker om han blir kvar här själv. Om hon hittar någon annan och vill ha barn med. Eller jag vet inte alltså hur tankarna kan ha gått hos honom. Men jag tror inte att han var så glad över det.
Men ni kände ändå att ni var stabila i er relation då?
Ja, alltså vi började diskutera mycket saker. Alltså hur vi skulle gå tillväga om inte IVF skulle fungera. Just adoption. Han var så här, jag skulle kunna adoptera, men då var det jag som var så här, jag vet inte, jag skulle ställa mig till det just då.
Nej.
Och sen tror jag att jag varit arg på allt. Men det kan vi prata om i nästa.
Ja, det är ju så spännande att vi ska få vara med om den här resan.
Det finns så mycket att berätta.
Det gör ju det. Ja. Och det är det som är så fint för alla våra lyssnare, att du är en av dem som vill berätta om din resa. Och vi har ju bara börjat din resa. Vi kommer helt enkelt att återkomma om en vecka. Och har ni frågor till Nathalie, så mejla dem på info@jablabarn.com. Vi kommer säkert synas lite på poddens Instagram också.
Det kommer vi göra.
Under veckorna här. Men tack snälla Nathalie för idag.
Tack själv.
Vi ses om en vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.